Ja, vi säger väl hej och välkomna. Välkomna till det här avsnittet då vi ska djupdyka i det här med drivkrafter och mentala demoner.
Och det ska vi göra med ingen mindre än en väldigt speciell gäst.
Mycket speciell gäst. Mm. En av våra absoluta golfidoler.
Mm. Ända från North Carolina så har vi Robert Karlsson med här idag.
Kul. Yes, välkommen till Fairway.
Tack så mycket. Tack. Det var lite speciellt in. Vi ska djupdyka mentala demoner för att ta in Robert Karlsson. Jag tar det som en komplimang. Eller hur?
mycket mer än mentala demoner, ja. Kan jag säga. Ja. Absolut.
Ja. Men du, berätta var du befinner dig någonstans.
Just nu är jag hemma i Charlotte. Jag har varit i Sverige lite grann över vintern. Och vi slutade, jag spelade på Champions Tour mestadels. Så vi slutade att spela, avslutade säsongen i Phoenix i mitten på november. Och sen har jag spelat två tävlingar i Mellanöstern. Och en tävling i Tucson som vi började på Champions Tour. Och nu har vi lite uppehåll. 6 veckors uppehåll på Champions Tour, så just nu är det lite förberedelse för säsongen som sen börjar egentligen i mitten på april.
Mm. Ja, för du är ju tillbaka i USA för en andra omgång av golfkarriären, får man väl säga.
Ja, det är faktiskt, det är jättekul här. Det känns verkligen som en ny tändning och jag känner att jag har roligare på banan än jag har haft på länge och känner mig också mer motiverad och träna än faktiskt på ett flertal år, så det är kul.
Kul. Ja, hur länge höll du upp mellan där? Alltså, höll du upp en tid innan du gick in på seniortouren, säger man så?
Nej. Mm, nej, jag höll aldrig upp överhuvudtaget. Men det syns inte på tv så det kändes så kanske, för jag spelade ganska dåligt på slut. Men det blir så, det är ganska... Ja, precis. Ja, men det är ganska svårt att hänga in på slutet där. Framförallt då jag hade en väldigt bra period i karriären när jag spelade bra, kan man säga, fram till 2011-12. 2014 spelade jag bra också ett år. Men förutom det så har det varit ganska risigt och då är det svårt och man känner liksom på nedgång. Och även om jag är med och spelar så är det inte så att jag känner att jag konkurrerar på något vettigt sätt. Och då är det är tufft mentalt, så är det verkligen. Men nu när jag tog mig in på Champions Tour så blev det som en ny start verkligen. Och spelar igen med de spelarna som jag har spelat med mycket, med Jimenez och Langer och de gubbarna. Så det, jag känner ju mer att jag har ett lite mera att den nivån som jag har. Det känner jag igen de spelarna helt. Ja. Det är stor skillnad, liksom. Spelet har ändrat så mycket. Mm. Så det känns mer att jag konkurrerar där och det blir en positiv spiral då när man köper med mig i toppen.
Ja, jättekul. Och det är jättekul att du känner att du är tillbaka och känner motiverad. Och känner du mer avslappnad nu egentligen när du spelar på den touren än vad du gjorde innan?
Kan man säga att jag känner mer tillit att det jag gör räcker.
Mm.
Det är också en stor skillnad på Champions Tour. Vi har ingen katt. Det är en väldigt stor skillnad. Så vi har ju... Man står där på fredag morgon och man vet att det är 3 dagar som gäller. Mm. Så vi spelar mestadels 3 dagar. Vi har 2 majors, tror jag. Vi har cut i British Open och US Open. De var bägge 2 inställda förra året, så jag spelar inte dem. Mm. Men jag tror att 2 tävlingar med cut, annars är det bara 3 dagars tävlingar utan cut, förutom majors. Då är det 4 dagars tävlingar utan cut. Då är fokuset på vad kan jag göra, vad är mitt mål den här veckan, vad ska jag fokusera på, och man slipper hålla på och tjafsa med och boka om biljetter och allt. Ja. Så det är en mycket mer satt, en mycket mer trygg miljö att vara i. Flyger ut på söndagen just nu gör jag ofta på grund av att vi måste coronatestas varje vecka innan vi går ut på banan. Så att jag försöker åka så att testas på söndag eftermiddag när jag kommer.
Mm.
Får man testet på kvällen och sen så spelar man ofta banan på måndag, för att jag har inte alla banor är nya för mig, eller största delen i alla fall är nya. Jag har spelat några på förut, men generellt så är det nya banor, så att jag använder måndagen till att se banan och kanske köra lite gym och sådär, och tisdagen så igen försöka se banan på ett vettigt sätt. Och sen så har vi 2 proammer och som spelar, jag tog mig in via Torskolan.
Mm.
Och då spelar vi två stycken proam varannan vecka och en proam varannan vecka. Om vi har full, om när det är normalt, när det är coronatider har det varit lite svårare att få startfält. Men generellt sett så spelar vi två proamer och sen så en proam och två och så en. Så det är ganska mycket proamer vi spelar. Och sen så är det tre dagars spel.
Ja, men det är också
som en behaglig tillvaro.
Ja, och jag tror så här, när du säger det här, just det här, den minskade stressen runt omkring. Det är ju verkligen yttre saker som påverkar också hur man presterar i sitt arbete. Och hur ni presterar när ni spelar. Och just ta bort en sån ganska stor aspekt. Det här med alltså, pressen katten, ja. Och för katten. Boka om saker. Bolla med saker runt omkring. Att, ja, jag visste faktiskt inte att det var så. Men jag kan förstå att det, man kan gå in i ett annat fokus från början då.
Ja visst. Mm. Du står på första tid. Du vet och du har dina tävlingshål framför dig. Om man börjar lite dåligt på en torsdag eller fredag är det lätt på en normal tävling med kallt att man börjar på fast med okej, vad måste jag göra nu för att klara kvalgränsen?
Mm, ja,
jag vet det, här är liksom full gas hela vägen till söndag eftermiddag oavsett hur det går.
Ja.
Så på det sättet så blir det en stor skillnad mentalt där i verkligen. Mm.
Vi brukar faktiskt ha en liten del i början av våra avsnitt där vi checkar in, som vi kallar veckans handicap. Då tänkte vi att du skulle checka in här, och det är väl lite så här, det syftet är att lite beskriva var man befinner sig i sitt liv just nu. Så då relaterar vi det till, ja, men ditt handicap är ju extremt lågt annars kan man säga, men vad är ditt livshandicap? Är du medelhandikappare, låghandikappare?
Jag har varit höghandikappare, känns det som, de senaste åren. Men jag har haft en bra period, jag är nog låghandikappare just nu. Det trivs väldigt bra i livet, om det är så ni räknar med. Nej, det är väldigt bra faktiskt. Jag har gått igenom en skilsmässa och det har varit lite trassel. Ungdomar som går igenom ungdomsåren ser upp. Det är inte alltid helt enkelt. Det har varit några tuffa år, och när jag spelar dåligt också. Så jag känner mig verkligen som en nybörjare ett tag. Jag tänkte, vad i helsike håller det här på att ta vägen? Men nu är det på väg. Verkligen, det känns bra. Jag behöver få ordning på saker på yttre. Och trivs i min situation där. Så det är mycket bra.
Vad härligt.
Och du då, Caroline? Vad är ditt handicap den här veckan?
Mitt handicap är bra. Jag känner också att jag är lite som Robert. Börjar få ordning på pusselbitar i mitt liv. Många projekt som jag har för mig börjar komma igång. Jag var ute och slog sommar förra veckan. Nu är det snöstorm idag, men det känns bra. Den här veckan känns bra. Jag är nog en låg medelhandikappare den här veckan.
Ja.
Du då?
Ja, men då är vi lite i symbios. Vi är också på väg ner. Jag har ju brottats med lite fysiska krämpor här de senaste veckorna. Men nu är jag på väg ner. Jag skulle väl tippa så här en 13-14 handikapp eller någonting. Så det är på väg åt rätt håll, helt klart.
Vi skulle ha samma slagläge på första tio alltså.
Ja, jag tror det. Jag tror det.
Jag får nog ge er några slag, jag känner mig bättre än 13-14 handikappare just nu.
Då får vi några slag på dig alltså. Ja. Men det är härligt.
Men du, Robban, du fyllde ju 50 för 2 år sedan nu, snart.
Mm-hmm.
Hur mår du? Hur mår kroppen? Hur känns det?
Jag har verkligen tagit tag i fysbiten igen. Det är någonting som har gått lite hand i hand med ny tändning då. Så kroppen känns bra. Det är, förutom det är så här små grejer som jag har glasögon på nu. Det ser inte ni som lyssnar, så det är skönt.
Jag har också
glasögon,
det är okej.
Ja, precis. Ja. Just det är stor skillnad. Att läsa menyer på mörka restauranger, det kan man glömma.
Så armarna räcker inte till.
Jag tror inte det hjälper. Alltså. Jag var så jag kunde bara sträcka ut dem, men nu går det inte ens längre. Så det är inget roligt. Men förutom det så är det lite så här små grejer. Just nu tampas lite grann med tennisarmbåge. Jag tror faktiskt att jag drar på mig i gymmet, inte med golfen. För den är på utsidan på armbågen. Golfarmbåge är oftast på insidan. Så. Men förutom det lite så här grejer som man känner i ryggen efter att ha slagit ett par, tre miljoner golfbollar eller något sen jag var 15 år gammal. Mm. Så det är klart att det känns lite grann, men det är inget som är något konstigt. Jag har koll på sådana grejer. Så. Och annars fysiskt är det mycket, mycket bra faktiskt. Så jag kämpar på verkligen nu, använder de här 6 veckorna för att vara väl förberedd för säsongen. För som de lägger upp det på Champions Tour är så att de lägger upp det så att vi ska spela så mycket tävlingar som möjligt. Mm. Utav de som de levererar. Så att de lägger programmet så i 3 veckors spel, 1 vecka ledigt. 3 veckors spel, 1 vecka ledigt. Mm. Hela säsongen förutom runt British Open där det är ett litet mera gap.
Mm.
Men annars så i stort sett, ja, det är rent för touren är det mycket lättare att sälja paketet om de vet att ja, men Schimmernäs han spelar utav de här 25 tävlingarna som vi har så spelar han 23. Och Langer spelar 20 och så vidare. Det är mycket lättare än att säga okej, vi har 40 tävlingar så får vi se vad som kommer.
Mm.
Som det ser ut på PGA-touren och Europa-touren så här.
Du nämnde dig själv som 15-åring. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann.
För du började inte spela golf i North Carolina egentligen. Nej. Utan det var ju lite tidigare.
Ja, lite tidigare än så. Jag började faktiskt spela golf när jag var 6, skulle jag säga, 7 kanske. Någonting sånt. Jag vet inte exakt. Min pappa har varit greenkeeper på Katrineholms golfklubb.
Mm.
Och då bodde vi i en liten by en bit från golfbanan och lite samhälle. Och så jag började spela golf över 7-mannaplan där man spelade fotboll.
Okay.
Det fanns inte uppförsbacke bakom där publiken kunde stå. Så där uppe på kanten gjorde jag 10 och sen så slog man över 7-mannaplan. Så bakom det andra målet, det var en längdhållsgrop. Så där gjorde vi ett hål. Det var något större än 4 inches också. Och han kom hem med en järnfemma så jag gick fram och tillbaka med en kompis. Han hade en järnsjua och han kom fram från 2 år äldre än vad jag gjorde så. Grymt irriterad, så den drivkraften började. Han gjorde hole in one och grejer, det gjorde aldrig jag. Så det var, jag var helt knäckt från början.
Vad var det som motiverade dig från början, tror du? Vad var det som gjorde att du liksom började träna så otroligt mycket? För du måste ju ha tränat väldigt mycket från början också.
Jo, jag tyckte det var kul. Och från början var det mest, det var bara roligt. Men det var nog också att känna att jag var jag ville bli bättre hela tiden. Jag hela tiden pushat för att bli bättre. Kommer jag ihåg när jag tränade bandylaget så sprang man 5 kilometer och sen så då på några fysträningskvällar så var det 5 kilometer löpning och jag var 13-14 då. Så där. Och då hade ju vår tränare, han sprang alltid ett bara till själv då. Och sen så hoppade man in i bastun efteråt. Och så frågade jag honom, fast jag var målvakt, om jag kunde hänga med honom. Så jag sprang ett bara till. Så att jag sprang 7,5 kilometer. 1,5 till. Och det var alltid så att jag använde de spelarna som jag eller de personerna runt omkring mig. Och sen vill jag göra det bättre.
Men var det alltid för dig, för du säger att du motiverades mycket av att slå någon annan. Var det liksom, var drivkraften att du skulle bli bättre än någon annan?
Eller motbevisa, tänker du?
Ja, förlåt. Motbevisa. Ja, att, eller var det mer att du ville så, bli så bra du kunde och älskade just sporten? Eller var det mer drivet att jag vill bli bättre än någon annan?
Från början var det nog, som barn och ungdom var det ganska mycket att slå andra och bli bäst. Men det var någonting som jag sen fick lära mig på vägen att absolut det är ingenting som fungerar. Så att jag verkligen, för det, och man ser på många av de spelarna som är runt idag så är det ju de, det finns de som spelar för att slå andra och sen drivs det där och det finns de som spelar för att bli så bra som bara de kan. Oftast de som spelar hur bra de själva kan bli, de håller ju oftast längre och blir oftast bättre, för att du annars är väldigt beroende, du kan ju vinna en golftävling utan att ha spelat inte, men du kan säga, i matchspel i alla fall, du kan ju vinna en match utan att ha spelat speciellt bra, och du kan förlora en match och ha spelat väldigt, väldigt bra, så du blir beroende av vad andra gör. Och det tog mig ganska långt in i karriären när jag kom dit, men det var en viktig, viktig process.
Ja, för det är det. Jag har tänkt mycket på det där. Just, man säger ju ofta att för att bli riktigt, riktigt bra på någonting och behöva träna så otroligt mycket som man vill göra i golf, att på lång sikt så måste drivkraften komma inifrån sig själv. Att det inte kan vara alltså yttre aspekter. Så känner du att nu idag, är det skillnad idag än vad det var då?
Det tog mig några år. Jag kom på Europatouren genom att försöka bli bättre än andra så att säga. Och jag vann min första tävling genom att bli bättre än andra. Men efter det då gick en, spelade jag väldigt, väldigt dåligt direkt efter första vinsten. Och det var en verklig svacka. Och där någonstans så jag jobbar med mentala tränare och sådär, då någonstans där så vände det. För det var där jag förstod att för just första vinsten var en otrolig upplevelse. Men det var också en otrolig tomhet efteråt, för att du är ju bara stjärna i en vecka. Mm. Sen är det någon annan jäkel som har vunnit veckan efter och då blir det otroligt tomt. Mm. Och då dessutom så, 95 var det, så hade jag en bra vår. Jag kom ganska bra i en tävling som var en stor tävling på början på säsongen. Sen vann jag och sen kom jag trea veckan efter. Så är det 2 veckor senare kom jag trea. Och då ledde jag våran penninglista. Och på den tiden så, det här var ju långt innan man hade mobiltelefon och sådana grejer, så var det som en ledartalande med bokstäver som de pluppade in. Och, så. Mm. Ja. Och då stod det penninglistan på puttingen. Den var uppställd som en sån här, så här reklamgrej som de ställde upp och flyttade. De tog med sig Toren varje vecka. Då.
Var det för att visa vem som skulle bjuda på öl eller?
Ja, precis.
Ser att du har mest pengar.
Ja, det blir bara mest pengar. Ja, men mitt namn stod högst upp där. Jag kommer ihåg att jag tittade på det här. Det var jäkligt coolt, jag var högst upp. Och sen så, veckan efter, då hade jag åkt ner ett steg. Och sen så ner ett steg. Och rätt vad det var så var det byggde ju bara rädsla. Jag tänkte, fast nu en jäkla massa grejer. Jag var ju nyss bäst och nu är jag 2 och 3. Jag jobbar för att gå bakåt nu. Och de andra kommer att komma ifatt mig. Och det var en otrolig... ett obehagligt av den där listan. För det har varit väldigt, väldigt tydligt. Och det var egentligen första gången vi pratade om mentala demoner, så var det första gången som verkligen varit utsatt för det där på ett tydligt, tydligt sätt. Hur påverkas det av yttre saker?
Ja.
Mm. För det slutade med, jag kommer då trea i Marocko i början på mars någonting. Och sen så från mars, april det året fram till juni året efter, så 15 månader så klarade jag bara 2 kvalgränser eller något. Och onekligen spelade jag rätt bra, jag vann ju alldeles nyss. Jag kom 5:a i en stor tävling med väldigt, väldigt bra startfält tidigt på året. Jag vann i Spanien och sen så kom 3:a i Marocko, så det var inte så att jag inte spelade bra.
Nej.
Allting låste sig. Bara för den där jäkla listan, eller hur jag valde att hantera listan.
Mm.
Hur den stod där. Och det var ju liksom helt... Jag gick ju bara och funderade på, undrar vad de tänker nu de andra, för att nu, jag var jätte alldeles nyss, nu är jag 5:a och snart har jag kommit bort från den listan, och hela fokus har varit ju liksom listan.
Jävlar, att det är en sån grej då, det tänker man ju inte alls på.
Nej.
Intressant.
Så jag fastnade väldigt mycket i, så då så var det ju väldigt tydligt så att jag var för att slå andra.
Precis.
Det kändes ju otroligt mäktigt att komma ut på putten och säga, mitt namn är så coolt, jag är ganska bra, det var väldigt bra.
Men just det där att ha det mentalt tufft, det har vi ju alla i perioder i livet, oavsett om vi har det i vår sport eller liksom i livet i stort. På vilket sätt fick det dig att börja söka efter de rätta nycklarna som funkade för dig?
Ja, då det slutade jag faktiskt med i Irland, så... det var 15 månader sedan, var det, i juni i alla fall, så spelade jag Irish Open och äntligen fick jag ihop ett bra varv, och mitt namn dök upp på leaderboarden igen då, fast då var det för tävlingen då. Och så kom vi till ett hål nummer 13 var det, Druids Glen, jäkligt svårt hål, vatten höger och diagonal fairway och en stor slänt där bollen out of bounds, eller bollen ligger mer med ospelbar uppe i kanten till vänster där, och det här var avgörande hålet då, och jag slog en så jäkligt långt till höger, missade en vattenhinder till höger, men när jag kom upp på tid och jag kände att det här kommer inte gå. Det blev så här, kommer jag bara förbi det här hålet så kommer det att klara sig. Men det gick ju inte så bra. Det var bara en totalt mental blockering och jag slog den rakt till höger och gjorde 8 i någonting sånt där. Jag missade den kvalgränsen också. Jag kommer ihåg hur bedrövad jag var efteråt, och det var då jag verkligen tog tag i det här på riktigt liksom. Och jag jobbar då med Kjell Enhager och jag ringde till honom och pratade efteråt, och han sa, ja, just nu känns det som att du kanske ska gå vidare och jobba med någonting annat, för jag tror inte jag kan hjälpa just nu. Och han var ju kompis med den här som var på Mount Everest, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, de här svenska, Reutersvärd och
den här. Och de,
ja, Kropp var inte en annan, Micke Reutersvärd och jag vet inte om Kropp var med i alla fall, men det är gänget i alla fall. Och Alltså de har varit på ett ställe som heter Mullingstorp utanför Norrköping och jobbat med, verkligen med personlig utveckling och sådana grejer. Det kanske vore någonting för dig. Jag tror det skulle kunna vara någonting.
Han sa nej alltså.
Ja, Kjell sa det kanske skulle vara någonting att prova för det. Mm. Och samma dag så pratade jag med en av mina bästa kompisar som han träffat Kjell Enhage en gång. Mm. Men han sa, du vet en sak, med två av mina medarbetare, de var på ett ställe som heter Mullingstorp. Vi kanske skulle prova. Så två personer är liksom inom 24 timmar så sa de samma sak. Kanske någonting. Så
jag, det var en högre makt som fick
säga. Det var det. Det var kanske ett
de hörde lite dina rop på hjälp.
Hjälp, absolut. Så jag åkte dit och jag jobbade med personer där jag verkligen var på liksom en inre resa och förstod mycket mer av en själv och som drev och just det där att vinna och förlora och yttre grejer. Och det var just i den processen de åren som saker och ting började på ändras. För jag var på väg när jag slutade spela där. Det var i alla fall så jobbigt så jag inte visste om jag klarade av det här. Liksom. För det var ingen mening med att hålla på om man skulle alltid klara, om man skulle missa kvalgränsen. Från att ligga då i början då på 95 till att vara 115 då penninglistan i mitten på 96 och fortfarande träna likadant. Det var ju någonting annat än svingen som inte funkar i alla fall, det kan man säga.
Just det där känner jag igen väldigt mycket för att jag kämpade också med den typen av tankar vilket gjorde att jag pausade golfen under flera år därför att jag hamnade i den här negativa spiralen att jag knappt vågade greppa klubban för att jag var rädd vad som skulle hända. Och då att ha det som sitt yrke och veta att jag måste spela bra för att få in liksom nästa paycheck måste ju addera en enorm press på det.
Just. Nu var jag ju ung och hade ingen familj och sådana grejer, men i alla fall det var inte kul att åka i tävling och i stort sett mentalt har bestämt sig, för det är egentligen vad man gör. Att man kommer missa kvalet eller spela dåligt, för jag såg liksom inget hopp. Det var ju mycket det att jag kunde se att det här är faktiskt någonting som att jag nästan hade spelat mig in i den här onda cirkeln själv. Liksom. Utav mina egna tankar och utav mina val. Det är det som är den stora grejen.
Nej, men alltså vi har ju sagt det tidigare i podden. När jag först kom ut och spelade på en låg nivå, men på Nordiska ligan då. Jag tävlade ju innebandy och sådana sport innan. Och det var ju som jag sa, jag nämnt tidigare, just då insåg jag hur extremt psykiskt påfrestande golf kan vara. Och just när man kommer in i ett tankemönster som är negativt.
Ja, som man inte klarar att bryta.
Ja, för jag kommer ihåg, jag kunde ju stå också på 10 och liksom varje stad. Det var som att jag visste ju knappt vad jag skulle göra.
Nej.
Jag var som att jag var helt, alltså jag frös liksom.
Bara låste sig.
Ja, jag hade aldrig varit med om det i någon annan sport innan. Därför slutade jag.
Nej, det har jag varit med om. Men det har jag varit med om helt fullt ut 2014 British Open. Jag gick ju av, jag kunde inte spela. Jag kom in liksom. Och jag gillar inte att kalla det gips. För jag gillar inte. Det är en, dels är det väldigt kopplat till någonting som alla har en idé runt omkring. Jag kunde inte dra tillbaka klubban för tid. Det var helt omöjligt. Men jag tog ett steg ifrån det där och verkligen jobbade mig igen det. Och när jag förstod att det var någonting som jag själv hade tränat mig till. Mm. Det var lösningen.
Mm.
För då kan jag träna mig till någonting annat också.
Mm.
För vad som hade, om jag tittar tillbaka på det så var vad som hände var att jag spelade inte speciellt bra. Jag tyckte inte det var kul. Jag spelade ganska dåligt. Jag jämförde mig hela tiden mot vad jag spelat förut. Och när jag stod på ranchen så stod jag på ranchen. Jag tränade inte. Jag stod på ranchen och slog bollar. Jag visste egentligen inte vad jag gjorde. Jag drog fram en ny boll och sen stod och tänkte. Och sen så bestämde jag mig med bollen vad jag skulle göra för någonting. Och rätt för så tränade jag in en dålig rutin under tid.
Okej.
Och sen så blev jag stående på ranch, eller på tee längre. Och sen så, som jag gjorde på ranchen, jag stod på tee och funderade på, jag undrar vad jag ska slå för slag här. Och så är det ändå med bollen. Så jag var tvungen att bryta hela den cykeln. Så vad jag gjorde, dels för att förstå vad som hade hänt. Och sen så, sådana här siktpinnar som man lägger parallellt som man siktar. Mm. De la jag tvärs över istället.
Aha.
Och sen så bestämde jag mig hur, jag var tvungen helt enkelt träna in en helt ny rutin. Jag pratade med Garcia, jag pratade med det teamet jag hade och försökte sätta mig in i vad är det för någonting egentligen som händer. Och så var jag tvungen att för att det blir som en skiva i huvudet, det blir som en LP-skiva liksom, att, att den hackar i liksom, i de gamla spåren. Så jag var tvungen att göra en helt ny rutin. Jag var tvungen att träna in en helt ny rutin som inte hade någonting att göra med den gamla, så att det inte skulle kunna hacka i det gamla. Så jag bestämde mig, okay, så här ska det se ut. Jag ska stå bakom bollen, jag ska ta mitt beslut. Och sen när jag tar mitt beslut, vilket slag jag ska slå, då går jag över till nästa steg. Då går jag över första pinnen. Då lägger jag undan beslutet i taget. Sen tar jag en provsving där inne. Okej, nu vet kroppen hur den ska känna. Då går jag över nästa. Då ställer jag mig upp över bollen. Tittar en gång, tittar på sånt intermediate-tag som tar mål framför bollen. Tittar upp till flaggan. Tittar på intermediate-taget. Och när ögonen kommer tillbaka till bollen, då går klubban tillbaka. Alltså, det var liksom... Jag var tvungen att göra det. Och första gången, det gick inte att få tillbaka klubben. Jag fick helt enkelt forcera mig. Jag hade bollen på en peg. Och en sandwich i handen. Det enda målet var att jag ska dra tillbaka klubban. När ögonen kom tillbaka så ska jag dra tillbaka klubban. Det var enda målet. Och först var det jäkligt hackigt. Jag visste inte vad jag skulle träffa bollen. Jag hade pratat så mycket med Garcia. För han höll på med tummen.
Ah.
Och han höll på med tummen och jag letade efter vart han skulle ha tummen. Okay. Och till slut hade han provat så många ställen så ingenstans kändes naturligt. För han hade haft den på 10 miljoner olika ställen. Ah. Så det fanns inget naturligt kvar längre. Så att hans pappa gjorde så att han tejpade tummen. Det här får bli ditt nu. Vi bestämmer, där ska tummen vara. Ja. Men det känns inte naturligt. Nej, det gör jag inte just nu. Men jag har tejpat när jag har suttit där i 3000 slag så kommer det kännas naturligt. Det blir nya naturligt.
Ja.
Så det var den saken som jag gjorde samma sak. Att jag får skapa en helt ny rutin som ser ut så här. Jag får träna in den helt enkelt. Mm. Och då skapar jag ett ny liksom, spår i hjärnan. Så varje gång jag kommer upp till bollen så vet jag, okej, okay, jag tar mitt beslut bakom. Och sen, jag kan ju inte ha pinnar där när jag spelar tävling, men så tar jag nästa steg som en provsving, sen tar jag nästa steg och sen jag ställer mig där, då tittar jag upp och ner och när ögonen kommer tillbaka så går klubban tillbaka. Och jag fick ju träna först på ranchen och jag slog några timmar varje dag med boll på peg bara. Boll på peg, wedge, bara få iväg den. Och då, hela målet var bara att jag skulle få flyt i rutinen.
Och då pausade du din alltså, spel på toren då, antar jag.
Det var liksom, problemet var att det var mitt i sommaren.
Okay.
Så det var ju i juli. Och 2 veckor senare gick USPGA. Så jag menar under 2 veckorna och jobbade stenhårt på det här. Och jag kom med så pass bra så att jag kunde komma ut på banan själv. Det var inga problem. Banan, så jag kunde lära mig på ranchen. Kunde slå på ranchen. Jag kunde komma ut på banan och göra det själv. Men sen kom USPGA och jag var lite frivillig för att spela tävling. Så jag åkte ner och spelade USPGA. Och det gick faktiskt över förväntan. Jag spelade ganska okej första dagen. Problemet var att dag 2 så spelade den jag spelade med inte speciellt bra och han skulle slå bort bollar och skulle leta efter bollar så vi kom efter och kom på klockan och det var inte precis det behövde så det var ett gammalt
tankemönster.
Precis, så det var till stress och så var det bara skit. Så jag missade kvalet och sen så någon vecka senare så spelade jag igen och då spelade jag inte speciellt bra, men dag 2 så bestämde jag mig för jag kände att jag kunde liksom knöla mig runt med lite halvfusk och inte men så satt jag ner och hade ett snack med mig själv och sa, fortsätter jag det här, då kommer jag ju snart på samma ställe som jag var för en månad sedan. Och målet är att jag nu börjar spela tävlingsgolf igen. Så okej, okay, strunt samma, det här kan inte fortsätta, jag måste ta ett nytt beslut. Så imorgon får gå bara, jag får ha 95 om det så. Men jag ska göra rutinen som jag gör på ranchen. Och så gick jag ut, jag hade inte 95, men kanske hade 75 eller något. Men jag missade kvalet och sen så den hösten så fortsatte jag jobba på det. Spelade inte speciellt bra, men sen från januari så var det så, jag hade aldrig tänkt på det igen. Det dyker upp och jag måste se till, för mönstret finns där, att jag inte blir stående på ranchen länge över bollen. Men det är någonting som just nu har hjälpt mig att skapa en rutin där jag går ifrån bollen mer eller mindre varje boll när jag tränar på ranchen. Jag bara skrapar inte bara in en ny och kör igen. Utan med jämna mellanrum i alla fall så slår jag ordentliga slag med att gå ifrån och riktig rutin. Så då kan jag hålla, det är ingenting som jag ens funderar över och som folk säger att man är rädd för att få gips och sådana grejer. Det finns inget gips. Det är någonting som man tränar sig till. Och det går att träna sig ifrån det också. Kan man träna sig till det så kan du träna ifrån det.
Tror du att det pratas för lite om just mentala svårigheter inom idrotten? Och att det liksom är lite tabu att prata om att man har det jobbigt mentalt eller saker som har hänt och påverkar. Och det gör att idrottare stänger inne istället.
tror de flesta har ju sina, liksom, sina historier som vi bär på. Och där det handlar om är mest hur hanterar vi dem. Och visst, det har blivit ett i svenska samhället, eller i samhället generellt sett. Är det något fel på dig, går du till psykolog? Eller är det något fel på dig, måste du ha hjälp mentalt? Liksom? Mm. Fast jag skulle säga att varenda människa som är högpresterande har hjälpt mentalt.
Ja, jag skulle gärna
vara psykolog. Och det behöver inte alltid vara en psykolog eller någon mental tränare. Det kan ju bara vara någon medmänniska. För mig är det någonting som egentligen alla borde göra.
Mm.
Det är ju att förstå sig själv. Det är ju, och för när vi står på golftee eller om vi ska hålla en som är, ni ska hålla en podd eller man ska stå och prata inför grupp. Det är klart att när man är under press och ska prestera under ett visst under en viss tidspress eller just nu och i en viss situation, så de sakerna som vi har med oss kommer ju ofta fram. Liksom. Det är svårt att lämna sig själv, man är inte någon robot. Man står där på första tio och under press så kommer allt ofta de här svårare grejerna fram, eller våra mönster, man går mer liksom in i de mönstren som man är van vid.
Absolut. Så
att förstå sig själv, varifrån kommer det och hur hanterar jag mina grejer i min livssituation? Det är synd att det är så laddat. För så ser det ut. Fred Funk som nu spelar på Champions Tour, han sa en gång att det 17:e hålet i på Sawgrass, för det är något spelare där nu. Det är det lättaste hålet i världen, 361 dagar om året, som andra fyra är ett helvete. Och det är lite grann så det är, liksom, för då det är de här fyra dagarna när du spelar där, när du sitter 10 000 fulla amerikaner där och bettar på om du ska slå den i vattnet eller inte.
Då är det mycket, ännu mer vatten runt
omkring. Ja, verkligen.
Ja, precis. Och då blir det väldigt, väldigt tydligt vem du är, vad är det liksom, vad är det för knappar som du trycker på i dig själv liksom? Det är inte bara att du ställer upp det här ska bli jättekul och så slår man ett bra slag eller ett dåligt slag, utan, och så skyller man på tekniken. Det är inte så det är, utan tekniken kommer ju fram utifrån hur vi mår just då i det här läget. Och att då ha en möjlighet och verktyg och kunskapen att hantera hur du själv mår just där och då, det är där de absolut bästa spelarna gör bäst.
Mm. Ja, jag har ju aldrig missat det innan, så att Nej, men det är som du säger, det är ju jag minns, alltså, det är flera stycken som har stått där. Men Russell Knox var det väl för något år sedan bara, som var stogan typ 5-6 bollar i rad.
Mm.
Och det tror jag ju inte han skulle göra en vanlig runda.
Nej, det gör han ju inte. Det är helt, då är det tydligt att det är något mera som styr hans beteende. Du kan kolla Greg Norman, hur många majors har han vunnit, eller har han lett efter 54 hål, och hur många vinner han? Mm. Han är sämre när pressen är på. Det är helt klart det är så. Mm. Och det är ju ingenting som gör att det är något fel på honom. Det är bara med att det är en del i sitt spel, en del i sin personlighet som han inte än har hanterat, eller som han inte hanterade under sin karriär på samma nivå som Nick Faldo gjorde, som utav de möjligheter som han hade att vinna tävlingar, så hans vinstprocent är ju extremt mycket högre.
Vem är den roligaste du någonsin har spelat med?
Ja, det roligaste upplevelsen när jag spelar med Tiger där. Men det är inte för att han är rolig, utan det är för hela upplevelsen. Det är absolut mest fascinerande. Liksom.
Ja. Nej, men jag tänker just att gå ut och ha en jäkla kul runda, att man kan snacka med varann och liksom, att även om det är tävling så blir det en kompisrunda. Liksom.
Jag gillar Kenny Perry jäkligt bra. Jäkligt bra kille. Solid. Spelade inte i Slav förra veckan, det var trevligt. Fred Frank är rolig. Men ofta de som är väldigt bra, de har oftast inte tid att se med roliga. De är ganska fokuserade på vad de gör.
Man kan inte vara bra och rolig.
Jo, men det är inte liksom, under tävlingsspelet så är det, på Champions Tour, det är en otroligt stor skillnad. Glenn Day, han sa så här när jag kom dit: bara så du vet, när du kommit på en tour, när du kommer av 18 hålet så kommer du få frågan, hur gick det? Och du säger 65, då säger de, okej, bra, vill du ha en bärs? Och då får du nästa fråga. Okay, hur gick det? 77. Okej, okay, bra. Vill du ha en bärs?
Vill du ha
och det är liksom, det, ja, precis. Det är två. Ja, nej, men det är ungefär att det, människorna på Champions Tour är mycket mer, det är lugnare. Människor är lite mer på en annan plats i livet. Det är, det är mer tryggare. Liksom. Men däremot så är det så att från första tid till 18 grin, då är det fullt spel. Liksom. Det är lite liksom, det är annorlunda, lite lättare uppsatt, men det är liksom, då är det tävling och då spelar man. Liksom.
Ja.
Och sen är det ju ganska stor nivåskillnad på hur mycket tid som läggs ner på ranchen och på gymmet mot vad man ser på vanliga touren. Men det är absolut så att när det är spel, då är det spel.
Men du, apropå amerikaner, så vi har ju ett viktigt år i år, med tanke på Ryder Cup, och du är ju en av våra svenska golfproffs som har fått äran att representera Europalaget två gånger, 2006 och 2008, va?
Du har väl också varit assisterande coach?
Ja, vice kapten 2018, ja.
Kul!
Kan du berätta om prestigen som ligger i den här matchen?
Ja, prestigen är ju enormt stor, alltså det är ju det största som händer på som ett enskilt event inom golfen. Så är det ju, och framförallt är det ju för att det är individuella spelare som spelar som ett lag. Och det blir en otroligt drag på publiken eftersom att det är lätt att förstå. Du kan sätta på tvn och så ser du, okej, han är två upp. Okej, det går att förstå. Så tvn på en fredag eftermiddag så minus tre. Jaha, okej, men vad är de andra och hur lång tid tar det och vad som händer? Det är så liksom, golfen är ju där. Matchspelen är ju roligare på det sättet. Och ett lag, och det blir en typ av stämning på banan som är som en fotbollsmatch också. När du har en vinnare och du har en förlorare. I vanliga fall så har du 156 spelare, då har du en vinnare och 155 förlorare. Så det blir inte så att... ja, men så det blir en otroligt annan stämning. Och alla har en sida i en Ryder Cup. Och en British Open kan folk till att titta på golf, för de tycker det är roligt och de håller lite på Tiger Woods, som kanske tycker kul, och Micke som spelar bra och så vidare och så vidare. Men det blir inte samma, det här intensiva för och emot. Så det är ju en otrolig erfarenhet, alltså.
Men det pratas ju ofta om att Europalaget har mycket lättare att skapa den här lagkänslan, att USA består av en rad individualister som försöker liksom kämpa tillsammans. Ja. Och i år så har ju amerikanerna hemma, de spelar på hemmaplan. Om allt vill sig väl med pandemin.
Ja, spelar vi så spelar vi där.
Ja, precis. Ja. Vad tror du? Vågar du säga någonting om våra chanser i år? Ännu vet vi ju inte vilka som kommer med i laget naturligtvis. Men,
Tittar man på världsranking så kan jag nog plocka 7 spelare redan nu, skulle jag tro. Ja, med Rory och Rahm och Tyrrell Hatton och Fleetwood och Casey ligger bra till. Om man kollar, det är bara på världsrank. Kolla de första 7, kan nästan inte missa. Vi kommer att ha ett starkt lag, men vi kommer att ha ett gäng nykomlingar. Fitzpatrick kommer att vara också mest troligtvis. Så länge det inte blir några skador eller så. De kommer ju sätta upp banan där. Vi har lite fördel den här året med banan. För i USA, om vi sätter upp den smal med tjocka ruffar, sätter de upp den bred utan ruff. Men där går det inte att göra någonting, för där är det ruffar. Det är bunkrar. Du kan inte klippa fairway till bunkrarna. För the Whistling Straits är liksom vad det är. Så banan är, och vi har spelat den två gånger och de har spelat den två. Så alla har spelat lika mycket. Och...
De kan inte förändra förutsättningarna. Liksom.
Nej, det kan de inte göra. Dessutom ligger banan precis vid Lake Michigan. Och det kan vara lite blåsigt. Så de kan inte göra grejerna allt för snabba.
Okay. Jag
pratar lite med Steve Stricker också. Jag spelade med honom. Så jag pratade lite med honom. Och han sa, Davis Love var ju faktiskt. Jag spelade med honom förra veckan. Han är ju vice kapten också. Jag sa, vad kan ni göra? Han sa, vi kan inte göra så jäkla mycket. Vi vill ju ha grejerna så snabba som möjligt.
Felvald bana, helt enkelt.
Ja, precis. Han sa det. Vi har frågat... vi frågade för 6-7 år sedan, kan vi välja banor också så att vi ser till att vi får de banor vi vill. Ja, det kan du få göra, men nästan fem är faktiskt redan satt, alltså för 20 år framåt. Så hade ni kan välja var 2044 framåt eller vad.
Ja, det är ju framförallt, det är väl en bana jag skulle vilja spela också. Jag har ju sett massa bilder bara, men den ser ju fantastisk ut. Inte så lätt kanske, men det kanske är en sån här bana som man själv får gå runt och
njuta av naturen.
Inte bry sig om vad man får för skor.
Ja, precis.
Vi börjar närma oss slutet faktiskt. Mm. Och vi har en annan liten rolig grej som vi brukar göra med våra gäster.
Ja, som vi brukar runda av avsnitten med.
Mm. Då brukar vi fråga er då om ni har en drömfyrboll. Vilka skulle ingå i den? Och då behöver det inte vara, det behöver inte vara golfare. Det kan vara av vem som helst egentligen.
Så vilka andra tre skulle du gärna vilja ha med i din...
Jag är ju lite golfnördig, så att jag skulle nog gärna vilja ha haft Tiger Woods och Ben Hogan där. Se hur bra de var mot varandra. Jag skulle ta Jack Nicklaus och ta de tre bästa någonsin. Så spela 18 hål, det var ganska schysst.
Ja, det vore inte helt
Det är lite tråkigt, men alltså, tre från tre olika eror också, se hur bra de verkligen är.
Vem tror du vinner?
Ja, det beror lite på. Man måste nog... ändå får man sätta dem på en olika tid, för Ben Hogan skulle vara 40 meter efter kanske. Men jag skulle ha sett hur bra han var att slå, så där. Det är någonting som är speciellt.
Ja, vi är caddies, helt klart.
Absolut.
Jag får vara caddies,
Det är nog enda gången jag skulle vara caddie. Nej, men gud, vad roligt. Det här var ju fantastiskt kul. Tack så jättemycket för att du ville vara med och
tack
dela
så jättemycket
med dig.
Ja, av dina tankar och nycklar och tips. Oerhört värdefullt.
Tack så mycket.
This podcast is brought to you by With Hoof.